Det är dags för påveval. Den 7 maj kommer 135 av katolska kyrkans kardinaler låsas in i Vatikanen utan teknologi med uppgiften att välja en ny påve. Men hur kommer det här att påverka resten av världen? Spelar det alls någon roll för alla icke-katoliker vem som styr den katolska kyrkan? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och jag ska tillsammans med min kollega Gustav Antell diskutera det här och hur stor påvens makt egentligen är i världen. Kristendomen är den största världsreligionen med 2,4 miljarder anhängare. Katolska kyrkan är den största grenen av kristendomen och har över 1,4 miljarder medlemmar, 400 000 präster, 5 000 biskopar, 252 kardinaler, 135 stycken med rösträtt i konklaven och en påve att leda alla 1,4 miljarder katoliker.
Dol benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, India, Indonesia, Malaysia, Canada e Stati Uniti.
Påven kan alltså ses som en ledare för en stor del av världens befolkning och nu är det alltså dags att välja en ny. Vad skulle du, Gustav, inledningsvis säga att påvens roll är i dagens värld?
Det är ju så att han är ledaren för världens i särklass största samfund, den katolska kyrkan. Och med 1,4 miljarder medlemmar så är det ren en stor del av världens befolkning. Och sen ska vi komma ihåg att alla andra kristna kanske saknar en egen ledare på samma sätt. Och då har påven också betydelse för oss. Och sen finns det ju en hel värld som ser påven som en moralisk ledare som ger en bild av hur man tänker i den kristna världen.
Hur mycket makt kan man säga att påven har?
Makt är ett intressant ord. Man kan ju säga på det sättet att han leder en auktoritär valmonarki med 800 invånare. Och det är väl där han har sin riktiga makt om man tänker så här, ekonomi och politik och militär. Men sen i det här nätverket av 1,4 miljarder katoliker så finns där alltså en enorm diplomatkår, en erfaren diplomatkår som är aktiv i över 180 länder. Och så finns det sociala nätverk, alltså kyrkorna, i de katolska kyrkorna i hela världen så lyder ju under påven. Och så finns det också helt enkelt socialt arbete, katolska skolor och katolska sjukhus och sådär, så att där har han ju nog en slags ganska direkt makt. Han kan nog säga vad de ska tycka och tänka. Men nu är det väl ändå det här inflytande som han har som en slags moralisk ledare eller tolkare av religionen. Det är nog där som det inflytande finns, och det skulle jag säga är enormt i dagens värld.
Påve Franciscus brydde sig mycket om klimatet och ville reformera den konservativa katolska kyrkan, något som möts av både lovord och kritik. När påven uttalar sig kan vi ofta läsa om det i medierna. Både påvens åsikt om pågående konflikter och om preventivmedel är okej att använda lyfts upp i medierna. Men hur starkt påverkar påvens uttalanden faktiskt om världen?
Alltså i princip har det ju hört till att det påvens huvudroll är ju att vara alltså Jesus ställföreträdare på jorden, och lärjungen Petrus var ju den första påven, säger man. Sen är det ju klart att under århundradenas lopp så har det ju gått lite upp och ner med hur, för det första, hur världslig och hur kyrklig påven har varit. Och på vilket sätt människor har lyssnat på ledarskapet. Har det varit med fruktan eller med glädje och så vidare?
Precis. Har påven då möjlighet att påverka världshändelserna och världspolitiken?
Jo, i vissa fall. Alltså det finns, som sagt, så kan ju inte påven komma med diktat på hur saker och ting ska vara. Men jag brukar ibland säga så där att alla världsledare utom kanske Kinas kryper ibland till korset, det vill säga de kommer och besöker påven, och det är alltid lite riskfullt. Alltså man vill synas på bild med påven, men man vet också att påven kan kommentera din politiska agenda. Trump har varit där och så väldigt försiktig ut i kroppsspråket. Och ja, i princip alla världsledare, Putin har också träffat påven. Och det här är ju ett sätt att där påven, om han är skicklig, så vet han ju hur han ska uttrycka sig, hur han med sitt kroppsspråk kan påverka hur vi genom medierna ser hans relation till den här världsledaren. Så det är ju ett sätt där det blir en ganska direkt, hur långsiktig den sen är ju en annan fråga. Och sen förstås det att när han reser runt och samlar en miljon publik, och de här resorna är väldigt strategiskt välplanerade. Så det skapar ju också en press på politikerna. Sen kan man ju säga att här är det förstås väldigt mycket en trovärdighetsfråga. För att nu tar vi den här Gaza-konflikten, så har ju påven väldigt hög trovärdighet. Och det betyder det att det han säger, eller Franciscus, så som han uttryckte sig, så hade det betydelse för också hur till exempel vi ser på Gaza-konflikten. Sen tar vi Ukraina, där han igen gjorde det misstaget att han väldigt tidigt i kriget började säga att båda sidorna borde sträva efter fred. Och det gjorde att ingen kanske sen efter det har lyssnat på honom när han har talat i Ukraina. Utom förstås på diplomatisk nivå, som vi inte vet så mycket om, så vet jag att Vatikanen är aktiv också i Ukraina-frågan.
Påve Franciscus brydde sig mycket om klimatet och ville reformera den konservativa katolska kyrkan, något som möts av både lovord och kritik. När påven uttalar sig kan vi ofta läsa om det i medierna. Både påvens åsikt om pågående konflikter och om preventivmedel är okej att använda lyfts upp i medierna. Men hur starkt påverkar påvens uttalanden faktiskt om världen? Varför finns det ett så stort allmänt intresse av vad påven tar för ställning?
Jag tror att det är så, nu säger jag det också då, i den här globala världen, att det saknas formella ledare som inte är direkt politiska. Oberoende av det är demokratiskt valda politiker eller om det är diktatorer i diktaturer. Och då är liksom påven som en religiös ledare på något sätt den enda symbolen för vårt behov av att ibland ändå. På något sätt det behövs sådana ledare också som säger rätt saker vid rätt tidpunkt, och så känner vi oss alla lite lugnare. Man använder ju uttrycket tro, hopp och kärlek ibland, och ibland kanske det är bra att det kommer uppifrån också. Sen är det ju så att om det finns 1,4 miljarder katoliker och så finns det 1 miljard kristna där utöver. Och vi har liksom inte på samma sätt en lyskraftig ledare. Så där ser man att där är också det där, att det här är det närmaste vi kan komma till någon som kommer med stora utlägg som vi sen kan ta ställning till. Sen också när man ser utanför det här kristna världen, så när jag har rest också, alltså människor, i de flesta länder är ju människor mer troende än vi är i norra Europa. Och i de flesta länder har de också därför lättare att förstå oss om vi är troende. Och vi har liksom, och då är ju påven den här bilden av de troende i andra delar av världen, och fortfarande förstås ganska långt en så här kristlig västbild.
Precis. Om vi tittar lite på det här konservativ versus liberal påve, går det att fundera någonting där, att kommer det kanske bli så här som det annars kan vara i politiken, att har man haft en liberalare ledare så brukar det bli mer konservativt. Hur tror du det kommer att se ut nu?
Det är ett par saker. Om man nu tittar, jag var inne på de här vaktslagningsbyråerna. Där är det nog inga, alltså av toppnamnen, om vi tar topp 8, var det väl bara en direkt konservativ. Så som vi ser. Sen ska vi komma ihåg att kyrkan är och ska ju vara konservativ. Så att om vi jämför med politiken så betyder liberal kanske en annan sak.
Mm, precis.
Att där är, men det finns nog inte mycket som tyder på att en sån här direkt vändning mot det mer konservativa kommer att ske. Att i så fall kanske mer konservativ var relationer med medierna, att kanske en lite mer tillbakadragen påve än något man vill ha.
Hur kommer det här då påverka omvärlden?
Det är intressant att se för att det är ju alltid de här spekulationerna att det finns väldigt mycket att säga och väldigt mycket att fundera på, men sen plötsligt så sitter där den ny påve och ingen vet egentligen allt för mycket. Det beror ju på förstås vem som blir vald, men ingen vet riktigt hur den här påven kommer att komma igång och vilka frågor som är viktiga just då. Jag tror att den stora omvärldsfrågan, här finns ett par, om man tar en väldigt konkret fråga så tror jag att det här med Gaza och Mellanöstern och relationerna med muslimerna är någonting som man säkert gärna vill bevara, men om man väljer fel påve så får det nog stor betydelse om man tappar de goda relationerna man har nu. Men sen är det sådana här frågor som klimat och etik nu med vi tänker AI, IT, allt sånt här. Att har vi en påve som är intresserad av de här frågorna? Eller är det mer någon som funderar på det här med äktenskapet och familjen och sånt? Att det kommer att påverka, men det kommer att ta tid innan vi ser. Det är alla sådana här långsiktiga saker.
Mm, precis. Jag undrar, där kommer det då, det är en intressant grej så här ur ett maktperspektiv också, att man då som påve kanske har möjlighet att påverka vilka frågor det sätts fokus på. Jag tänker nu som vi var inne på att Franciscus var en väldigt stor miljövän då, det kanske därför blev fokus på klimatförändringarna etc. Att där blir det ju spännande att se då vilka frågor som kommer lyftas upp de här närmaste åren då inom katolska kyrkan.
Ja, och där finns det dels då ett maskineri, som jag sa, de har ju liksom diplomater i 180 länder och de har präster i mer än det och socialt arbete i ännu fler. Så att det delvis finns det liksom färdiga vägar för de här frågorna med att liksom styras och påven kommer inte att förändra allt som redan är uppbyggt. Men å andra sidan så ja, det kommer att komma någonting som också nästa påve förknippas med. I dagens medievärld så förväntas han väl ganska snabbt säga någonting som avslöjar vad han tycker är viktigt. Redan det som jag är dålig att uttolka, men jag vet att katolikerna och katolska medier följer ju noga med vilken namn han väljer åt sig för att det ska vara en sån här finger, liksom visa åt vilket håll det bär. Det som är klart är att det här sociala arbetet och den här lite hands-on-personligheten som Franciscus har haft, så påven måste nog se lite liknande ut när det gäller det här att bry sig om den enkla människan och de problemen, för att dagens medievärld fungerar så att det ställs krav på att han ska vara en inkluderande påve.
Mm, precis. Tusen tack för det här, Gustav Antell.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Gustav Antell som jobbar som journalist på Svenska Yle. Nya avsnitt av Nyhetspodden hittar du på Yle Arenan. Favoritmarkera oss för att få en notis när ett nytt avsnitt släpps. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.